Hej och hjärtligt välkomna till Bli säker-podden. Den här veckan ska vi prata om det faktumet att nej, din mobiltelefon kan inte explodera. I alla fall inte av sig själv.
Nej, precis. Och inte på grund av någon cyberattack heller. Det angripare kan inte sprida skadeprogram som får din mobiltelefon att plötsligt explodera. Det här är någonting som vi kommer gå igenom i veckans huvudämne av Bli säker-podden, som precis som vanligt produceras av Nikka Systems och SSF Stöldskyddsföreningen med Säkerhetskollen. Och vi gör det med anledning av det vi har sett i Libanon i veckan med de exploderande personsökarna och walkie-talkie-enheterna. Vi kommer grotta ner oss i det ordentligt i veckans huvudämne, men kontentan är oavsett vad att det finns inget skäl för dig att vara orolig för att en angripare skulle kunna utföra någon typ av cyberattack som får mobiltelefoner i Sverige att explodera. Jag vill också poängtera att vi spelar in det här förmiddagen innan du lyssnar på det, precis som vanligt en dag i förväg. Vi spelar in det den 19 och vi släpper det här avsnittet den 20. Eftersom det här är en pågående händelse så kan det ha tillkommit ny information, och vi lägger i så fall den tydligt i veckans show notes. Men den här veckan har vi också en hel del annat att bjuda på, och vi ska börja med ett sjömonster.
Ja, Operation Kraken, ett namn som förpliktigar. Det kom ett pressmeddelande ifrån polisen som lät så här. Svensk polis har i en internationell polisoperation tillsammans med Europol, Eurojust och rättsvårdande myndigheter i 8 länder slagit ut en krypterad kommunikationstjänst som möjliggjort grov organiserad brottslighet. Den krypterade kommunikationstjänsten som heter Ghost ECC har haft tusentals användare världen över och används av kriminella för att bedriva bland annat narkotikahandel, penningtvätt och grova våldsbrott. Kommunikationstjänsten har varit populär bland kriminella med kopplingar mot den grovt organiserade brottsligheten i Sverige, bland annat på grund av dess avancerade säkerhetsfunktioner.
Slutcitat. Och Europol meddelar att det är 51 personer som har blivit gripna, dock ingen i Sverige. Och SVTs kriminalreporter Diamant Salihu meddelar att den här appen, den kostade de här kriminella 7000 kronor i halvåret att använda. En ganska dyr app, men den kostnaden gjorde ändå inte att de kunde hålla sin information konfidentiell. Vi har ju ofta med rekommendationer här i Bli säker-podden, och jag tänkte att efter att vi har sett liknande saker tidigare, vi hade ju EncroChat, vi hade Anom som till och med var uppsatt bara för att avlyssna kriminella, vi hade Sky ECC och nu har vi Ghost ECC som då också kostar 7000 kronor i halvåret. Jag hade tänkt ge en liten rekommendation till de kriminella här. Alltså, bara tipsa om någonting som inte kostar 7000 kronor i halvåret, som vi kan ha nämnt i typ 255 avsnitt tidigare. Men eftersom de är kriminella så gör vi inte det, utan vi hoppar istället vidare till nästa ämne som gör att jag, till skillnad från de här glädjande nyheterna, är arg.
Nu är Karl-Emil Nicka arg. Nu är Karl-Emil Nicka påverkad personligen av, ska vi kalla det, Apples bristande engagemang bland sina uppdateringar.
Ja, precis. För nu i veckan, då fick vi ju nya macOS 15, även kallat macOS Sequoia. Vi fick iOS 18 och vi fick WatchOS 11, årets uppdateringar från Apple. Borde inte det vara en glad nyhet? Jo, Apple, det borde vara en glad nyhet. Men ni gjorde det till en riktigt tråkig nyhet. För när de här nya versionerna av Apples operativsystem släpptes, så ser vi också på Apples säkerhetsuppdateringssida att Apple i traditionellt Apple-manér slutar underhålla gamla versioner av macOS, iOS och WatchOS. Det här har bland annat orsakat irritation bland Netflix-användare, för de har precis fått reda på att om de sitter på en iPhone 8 eller en iPhone 10, det vill säga de iPhone-modellerna som strandade på iOS 16, då kommer de inte få fler uppdateringar till Netflix-appen, så vi vet inte riktigt när den slutar funka där. Och det har riktats kritik mot Netflix, men jag vill poängtera att precis som när det gäller BankID så är det inte Netflix fel att användarnas mobiler inte uppdateras till nyare versioner av iOS. Det är Apple som har valt att inte göra det. Nu är ju iPhone 8 och iPhone 10 ganska gamla mobiler, men det är ändå värt att nämna att det är Apple som har valt att inte underhålla operativsystemet på de mobiltelefonerna. Och nu då inte bara inte förse de här mobilerna med den senaste versionen av iOS, utan till och med sluta förse de mobilerna med säkerhetsuppdateringar. Den senaste iOS 16-uppdateringen, det vill säga den senaste versionen av iOS som iPhone 8 och iPhone 10 kan köra, kom 29 juli 2024 och Apple har åtgärdat flera sårbarheter i iOS 17 och i iOS 18 efter det. Så vi får nu konstatera att Apple tycker att iPhone 8 och iPhone 10, de ska nu bytas ut. Men det är faktiskt inte det stora problemet. Det stora problemet, det är att Apple, de underhåller ju enbart de tre senaste versionerna av macOS också. Och det innebär att macOS 12 nu har gått ur tiden. Och det är ganska allvarligt, för det innebär att alla MacBook Pro-datorer från 2015 och 2016, de ska nu istället användas som dörrstopp enligt Apple. Apple tycker inte att man ska använda dem som datorer, utan det är dörrstopp de nu ska vara. Och när det kommer till MacBook Air, som till och med är designad som ett dörrstopp, då är det slut för alla MacBook Air från 2015, 2016 och 2017. Så om du köpte någon av 2017-modellerna, 2017 eller kanske 2018, då har du nu ett väldigt snyggt designat dörrstopp enligt Apple. För Apple kommer inte längre förse de modellerna med säkerhetsuppdateringar. Och sen har vi det som gör mig mest arg av allt. Och anledningen till det är ju precis som du nämnde, att jag själv är drabbad. För här på min arm sitter en Apple Watch Series 5.
Det här, spara tidsmarkören i podden. Gå in, logga in på YouTube nu. Ni måste se detta i bild.
Nej, jag är... Jag är faktiskt riktigt arg på Apple nu. Apple släppte den här klockan 2019. Och den var deras flaggskeppmodell fram till och med september 2020. För då kom WatchOS 6 och blev den nya flaggskeppsmodellen. Och den här klockan, den kan inte uppdateras till WatchOS 11. Och det är jag helt okej med. Men Apple har slutat förse WatchOS 10 med säkerhetsuppdateringar. Vilket innebär att Apple alltså tycker att om du köper deras flaggskeppsklocka, då håller den i hela 4 år om du köper den medan den är deras flaggskepp. För att den här klockan såldes ju till och med några år efter.
Ja. Jag letade upp att den såldes i elektronikhandeln fram till september 2023, ser jag spår av.
Ja, okej. Okay. Så köpte du den då, grattis, nu har du en klocka som inte längre får säkerhetsuppdateringar. Som jag därför måste överväga att framgent ha i flight mode och bara använda som en vanlig klocka.
Ja, den kommer inte hindra någon större dörr i alla fall.
Nej, det kommer den inte. Det kommer den inte. Men någonting som är ännu värre. Apple Watch SE, du vet deras budgetmodell. Den släppte de 2020. Och ersatte 2022, det vill säga de marknadsförde den som sin budgetmodell sommaren 2022. Och även den går ur tiden nu. Så köper du en klocka av Apple, väljer du flaggskeppsmodellen, då har du en riktigt hållbar klocka. Den håller i hela 4 år. Och köper du budgetmodellen, ja, då har du alltså 2 år. Det är nästan hela reklamationsrättstiden. Alltså.
Ja, det finns ju dessutom lite nya lagar och regler om att mjukvara och så, det måste vara tillgänglig till
precis
enheter.
Det, vi kommer prata om de nya lagarna inom kort. Jag får ju säga att risken att jag blir infekterad via min klocka, den är väldigt liten. Attackytan är väldigt liten. Men konsekvenserna kan bli väldigt stora. För allting är ju sammanlänkat i Apples system. Min dator och min mobil och min klocka är ihopkopplade. Och som vi såg på säkerhetskryssningen, ni som var med där. På en av kvällarna så höll David Jacobi ett riktigt intressant livehack där han visade konsekvenserna av att alla Apple-enheter är sammanlänkade. För att om det fanns ett skadeprogram på hans Mac, då kunde det skadeprogrammet också stjäla skärmdumpar från mobilen. Och det är det vi måste tänka på, att allt här är ihopkopplat. Och det är därför det är så irriterande att Apple tycker att en klocka bara ska hålla i 4 år eller 2 år. Eller så det kan ju hända att de inte tycker det, och att de tycker att det här med säkerhetsuppdateringar, det är helt onödigt. Men då är frågan, varför i hela friden har de åtgärdat 11 sårbarheter i klockorna som är nyare än den som jag har på armen? Det här är självfallet upp till Apple. Om Apple vill att klockor bara ska hålla i 4 eller 2 år, då är det upp till dem. Jag nämner det bara här för att ni ska vara medvetna om det. Det kan också hända att Apple släpper en panikuppdatering till gamla klockmodeller om det skulle vara akut. Så som vi såg att de gjorde med till exempel iPhone 5S flera år efter att de hade slutat underhålla iPhone 5S när det upptäcktes något riktigt allvarligt. Men det är ingenting vi kan veta, för det är ingenting som Apple har gått ut med. Så köper du en Apple Watch, kom ihåg, 2 år eller kanske till och med 4 år om du köper flaggskeppsmodellen. Det är det du ska räkna med. Och Apple, nästa gång ni säger att ni håller på att ta extra stort miljöansvar, gå och gräv ner er. Ni har inte rätt att hålla på att slå er på bröstet för de sakerna om ni underhåller datorer och klockor så här dåligt. Se till, ni som jobbar med datorer och klockor på Apple, gå och prata med gänget som underhåller mobiltelefoner. De vet hur man tar ansvar för att få saker till att hålla länge.
Oj då. Vi pratar nu om budget. Ja. Detta. Vi tar ner blodtrycket lite. Även om det alltid när det släpps en ny budget från regeringen också vållar lite debatter. Men ur ett cybersäkerhetsperspektiv så får vi väl ändå säga att det ser lite mer positivt ut än vad det gjorde innan i alla fall.
Ja, absolut. För regeringen skriver att, citat, cybersäkerhet utgör en grundpelare i det moderna civila försvaret. I budgetpropositionen för 2025 föreslår regeringen en satsning på 196 miljoner för att stärka informations- och cybersäkerhetsarbetet i det svenska samhället. Slutcitat. Och det här är självfallet glädjande att se att det kommer till mer pengar. Det står bland annat att det är 50 miljoner kronor som går till Försvarets radioanstalt för att de tar över huvudmannaskapet för Nationellt cybersäkerhetscenter. 40 miljoner går i ökade anslag till CERT-SC för att hjälpa till med att förebygga, motstå och hantera cyberincidenter. Vill ni veta mer om Nationellt cybersäkerhetscenter och CERT-SC så har vi ju gjort en intervju med Carl Selin hos CERT-SC. Och vi lägger en länk till det i veckans show notes. 30 miljoner kronor går till MSB också för att de ska förbereda en nationell kartläggning av kommuners tekniska försvarsförmåga. Det låter mycket. Efter alla cyberattacker vi har sett mot svenska kommuner så låter det väldigt väl. Och då menar jag bara de svenska kommunerna som fallit offer för cyberattacker under året. Och sen så är det lite extra pengar också. MSB får lite pengar för säkerhetskollen. Det går lite extra pengar till Tänk säkert-kampanjen för att höja medvetenheten kring cyberhygien. Och tillsynsmyndigheterna som ska säkerställa efterlevnaden av NIS 2-direktivet får lite pengar också. Vi lägger en länk till det här i veckans show notes. Och jag får säga att även om jag inte vet om det är tillräckligt eller inte, så är det glädjande att se. För om vi i Sverige vill ha på oss ledartröjan när det kommer till digitalisering, att vi vill dra nytta av alla de fantastiska funktioner som digitaliseringen ger, då måste vi också ta ansvaret och kostnaden som det kommer med. Om vi ligger längst fram när det kommer till att digitalisera samhället, då måste vi också ligga längst fram när det kommer till att ha god cybersäkerhet.
Ja, för vi vill ju inte att vår mobil ska sprängas.
Ja, men vad provocerande du är, Peter. För ja, mobiler kan inte sprängas av några cyberattacker, och vi ska faktiskt inte ens prata om några cyberattacker, men vi ska prata om någonting som folk har kopplat ihop felaktigt med cyberattacker. Och det är självfallet det som har hänt i Libanon i veckan. I tisdags så var det tusentals som skadades och flera som dog när personsökare, du vet sådana här traditionella pagers, exploderade. Och i onsdags då var det hundratals som skadades och flera som dog när walkie-talkies exploderade. De här attackerna riktades mot terrorstämplade Hezbollah, och Israel sägs ligga bakom. CNN har fått det bekräftat. Men det här är inte cyberattacker. De här enheterna innehåller batterier, och jag har sett flera skriverier om att det var batterierna i dem som på något sätt exploderade på grund av en cyberattack. Batterierna exploderade garanterat i dem, men inte på grund av en cyberattack, utan på grund av att det fanns en liten sprängladdning i de här enheterna. En sprängladdning som Israel alltså hade lagt dit. Litiumbatterier i mobiltelefoner, de kan ju absolut börja brinna väldigt våldsamt. Och jag tror att flera av våra lyssnare minns Galaxy Note 7. Du minns det i alla fall.
Absolut. Det var ju då det helt plötsligt blev väldigt känsligt med just litiumbatterier på flygplan. Och absolut inga Galaxy Note 7.
Nej, det var till och med så att när jag flög till Island medan Galaxy Note 7 var aktuell, då sa de uttryckligen att Galaxy Note 7 får inte vara påslagen. Det fanns till och med flygbolag som förbjöd att den togs med ombord. Så litiumjonbatterier, de kan börja brinna väldigt våldsamt. Men det var inte så att det var någonting i de här personsökarna eller i walkie-talkierna som gjorde att de här batterierna i sig plötsligt började brinna eller explodera, utan det var i kombination med den sprängladdning som hade lagts dit. Dagens Nyheter intervjuade sprängämnesexperten Bo Jansson på Försvarets forskningsanstalt, som sa på den här, det här var tidigt, han sa att mycket tydde på att det var någon som hade placerat sprängämne i personsökarna. Och han sa, citat, om man har ett litiumbatteri och sedan har ett sprängämne som ligger i kontakt med batteriet, så kan man förorsaka en kortslutning som kan orsaka den våldsamma reaktionen. Slutcitat. Och Svenska Dagbladet, de intervjuade, eller förlåt, de vidarrapporterade en intervju som AFP hade gjort med Elia J. Magnier, en Brysselbaserad politisk riskanalytiker som i sin tur hade pratat med Hezbollah-medlemmar vars personsökare inte hade exploderat. Och där hade det konstaterats att explosionerna utlöstes av, citat, en liten mängd sprängämne som placerats inne i sökarna. New York Times rapporterade att, citat, the explosive material, as little as 1 to 2 ounces, was implanted next to the battery in each pager. Sen hoppar vi lite i citatet. A switch was also embedded that could be triggered remotely to detonate the explosives. Slutcitat. När någonting sånt här händer, då skrivs det ju massor och det florerar mängder med rykten. Och ett rykte som till och med BBC plockade upp var att det här skulle vara någon typ av nolldagars sårbarhet i de här personsökarna och walkie-talkie-enheterna, eller personsökarna handlade det bara om då. Nej, absolut inte. Vi har sett hur till exempel israeliska NSO Group har infekterat mobiltelefoner för att egentligen övervaka var de befinner sig, övervaka vad som sägs, övervaka vilka bilder som skickas. Det är ju det här Pegasus, den här Pegasus-spiontrojanen som vi har pratat om väldigt många gånger. Och just den möjligheten är ju också ett av skälen till att Hezbollah inte använder moderna mobiltelefoner utan mer ålderdomlig teknik. Men en sån där spiontrojan, den skulle inte kunna få en mobiltelefon att plötsligt explodera utan att det fanns någon sån där sprängladdning i mobiltelefonen från första början också. Ett sånt där spionprogram skulle, det skulle definitivt kunna göra mobilen väldigt, väldigt varm. Riktigt obehaglig att hålla i. Men inte spränga mobiltelefonen. Inte utan att det finns någon typ av modifiering inne i själva telefonen som spränger den. Men då är det ju en bomb inne i telefonen. Det är klart att om du gör mobiltelefonens batteri mindre så kan du gömma en bomb inuti mobiltelefonen. Men då måste du fortfarande ha gömt en bomb i telefonen och då är det bomben som exploderar och mobiltelefonen som exploderar på grund av det. Det är samma sak som om jag skulle gömma en bomb insydd i din handväska. Nu har du ingen handväska, Peter, men tänk dig om du hade haft en handväska. Ja, då hade också handväskan exploderat, men det hade ju varit bomben som hade gjort att handväskan hade exploderat. Så Israel eller NSO Group eller någon annan skulle inte kunna få mobiltelefoner till att explodera på grund av ett spionprogram som till exempel Pegasus. Och vi har ju klara och tydliga bevis för det också, för vi har aldrig sett en uppdatering från Apple eller från Google som har sagt installera den här uppdateringen omgående för att inte någon ska kunna spränga din mobiltelefon. Med anledning av allt det här så hoppas jag att på något av det kommande årets stora konferenser kommer några riktigt duktiga mobilingenjörer som förklarar dels vad som går att göra rent mjukvarumässigt överhuvudtaget med dagens mobiltelefoner, vilka säkerhetsåtgärder som finns mot kortslutning och mot överhettning. Hur batteriet är separerat från operativsystemet. Finns det en laddkrets som i sin tur kan styras av mobiltelefonens operativsystem eller hur fungerar det? Det har jag ingen insyn i, men jag hoppas på att få insyn i det under det kommande året. Men det jag redan nu kan säga det är att vi har inga exempel på att någon typ av skadeprogram skulle kunna få en mobiltelefons batteri att överhetta till den grad att det faktiskt börjar brinna eller ännu mer osannolikt skulle explodera. Sen är det kanske någon som tänker, ja men du vet, personsökare och walkie-talkies, det är ju mer low-tech. Så skulle det kanske gå att få sådana att explodera bara av ett skadeprogram? Nej, de går inte ens att uppdatera via, de går inte ens att uppdatera på distans. Det finns ingen firmware-uppdateringsfunktion, de går inte ens att infektera på distans. Så nej, det är inte aktuellt där heller, utan här pratar vi om någonting som är betydligt allvarligare, nämligen leveranskedjeattacker, där någon lyckas ta sig in i leveranskedjan och ändra i det som levereras, ändra i de fysiska produkterna för att därigenom kunna utföra de här attackerna. Och det är det som vi har sett nu i det här fallet. Vi har till och med sett det med en mobiltelefon en gång i tiden. För Israel gjorde det med en mobiltelefon 1996. Men igen, då var det för att de hade lagt sprängämne inne i en mobiltelefon och detonerade mobiltelefonen. För mobiltelefoner, walkie-talkies och personsökare, de är ju praktiska ur angriparens perspektiv om de vill ställa till så mycket skada som möjligt för personen som håller i det, eftersom det är kroppsnära enheter. Men det här är någonting som vi ska tänka på att kanske med flera olika typer av enheter. Kanske inte nödvändigtvis att de sprängs, men däremot att det spioneras på grund av saker som händer i leveranskedjan. Och i förra veckans avsnitt då pratade vi om Volvo-bilar och att vi skulle vara försiktiga med vad som sägs i bland annat Volvo-bilar på grund av att Geely skulle kunna, Geely är Volvos ägare, va?
Jajamensan.
Ja, att de skulle bli beordrade av kinesiska staten att bygga in mikrofoner som avslöjar någonting för kinesiska staten. Vi pratade om det här när Huawei inte längre fick leverera 5G-nätkomponenter. Igen för risken att någon faktiskt övervakar vad som sägs. Att kinesiska staten kräver att det ska byggas in någon typ av spionmjukvara. Och det som vi har fått reda på nu tack vare New York Times, det är att Hezbollah blev utsatta för just en sån här supply chain attack, där de beställde såna här personsökare som de trodde att kom från taiwanesiska Gold Apollo. Men Gold Apollo hade i sin tur licensierat ut varumärket så att en annan tillverkare fick tillverka deras personsökare. Och då hände det här, citat på engelska. By all appearances, BAC Consulting was a Hungary-based company that was under contract to produce devices on behalf of a Taiwanese company, Gold Apollo. Alltså BAC Consulting var ett ungerskt företag som tillverkade produkter på licens från Gold Apollo. In fact, it was part of an Israeli front, according to three intelligence officers briefed on the operation. They said at least two other shell companies were created as well to mask the real identities of the people creating the pagers. Israeli intelligence officers. Slutcitat. Så New York Times avslöjar alltså att när Hezbollah beställde de här personsökarna, så trodde de att de beställde dem från Gold Apollo i Taiwan. Men i själva verket beställde de här personsökarna från Israel.
Det är så taget ur en film det där.
Oh ja. Och det är inte bara Israel som har gjort någonting sånt här. Vi har också sett till exempel NSA bryta upp förpackningar för att lägga in spionimplantat. Inte för att spränga någonting, utan för att spionera. Glenn Greenwald, som var med och avslöjade Snowden-läckan, han skrev så här i en artikel med titeln How the NSA tampers with US-made internet routers. Och det gjorde han bland annat för att vi givetvis är oroliga för vad som händer när vi beställer saker från, eller att amerikaner är rädda när de beställer saker från Kina, att det kan finnas spiongrejer där i. För det är precis det som USA gör när de levererar saker. Glenn Greenwald skrev så här, citat på engelska. A June 2010 report from the head of the NSA's Access and Target Development Department is shockingly explicit. NSA routinely receives or intercepts routers, servers and other computer network devices being exported from the US before they are delivered to the international customers. The agency then implants backdoor surveillance tools, repackages the devices with a factory seal, and sends them on. The NSA thus gains access to the entire networks and all their users. Slutcitat. Alltså, NSA tar nätverksutrustning, öppnar upp den, lägger in spionimplantat, paketerar om det så att det ser ut som att det kommer från fabrik och skickar det till internationella användare. Och det här var innan Snowden-avslöjandena alltså. Så när vi oroar oss för leveranskedjeattacker, då är det för att det här är saker som händer på riktigt. Jag menar inte att vi ska oroa oss för att det ligger sprängladdningar i sakerna som vi beställer, men att till exempel utesluta Huawei från att leverera 5G-nätprylar. Det känns ganska rimligt med tanke på att vi vet att i och för sig nu är vi i samma klon när det kommer till de, eller samma situation när det kommer till de amerikanska leverantörerna. Men vi är åtminstone en del av NATO nu, och USA är till skillnad från Kina inte en diktatur. Jag vill avsluta det här med att tipsa om en föreläsning som Monta Elkins höll på CS3 Stockholm 2019. För det här är en fantastisk föreläsning. Den har bara typ 1000 tittare, och alltså, den borde ha blivit viral för länge, länge sedan. Monta Elkins visar i den här föreläsningen hur han kunde ta en Cisco-brandvägg, öppna upp den och implantera ett litet spionimplantat. Han visar först hur han gjorde det på baksidan av kretskortet, och ifall då någon öppnade upp själva produkten, Alltså öppna upp brandväggen och skruvade loss kretskortet och vände på det. Då kunde de se det här lilla implantatet. Alltså att avgöra att det är ett spionimplantat är självfallet inte lätt att göra bara av att kolla. Men det i alla fall, då skulle det gå att upptäcka där. Men sen upptäckte han ett ännu smartare ställe att gömma det här implantatet. Och då lät det så här.
There are better hiding places actually. So on this, in this connector, in this can, you can desolder four pins on the bottom and pull this metal shield off. And in the back of this, so this is the front side, this is the back side. In the back, there's more space than in the front. You could hide the chip in there, solder this can back on. Now, if you're going to look for it, you have to take it apart and you have to desolder all these different cans and metal pieces and pull them off of your brand new equipment and put it back together before. So, not particularly likely.
Vad ska vi tänka på med anledning av det här då? Vad är rekommendationerna som vi kommer till? Ja, jag skulle säga, oroa dig inte för att din mobiltelefon ska kunna sprängas på distans. För när vi har sett de här exemplen i Libanon så har det handlat om leveranskedjeattacker där Israel har modifierat utrustningen som har skickats ut. Med det sagt vill jag poängtera att det här avsnittet spelades in på torsdagen den 19 september. Det här är en pågående händelse. Det kommer komma fler nyheter, så följ nyhetsrapporteringen. Och om det händer någonting stort innan det här avsnittet publiceras så lägger vi en länk till det i veckans show notes. I anslutning till veckans show notes finns också länkar till ett gäng andra, typ 265 avsnitt tidigare som vi har producerat av Bli säker-podden. Och nästa vecka, då blir det ytterligare ett. För då är vi tillbaka med ett nytt avsnitt av Bli säker-podden som gör dig de senaste två veckorna lite säkrare och förhoppningsvis lite mindre orolig för varje vecka som går. Tack så mycket för att du har lyssnat.